Tack himmelske far för att du har gett oss människor olika utrustning. Att det är olika saker vi är bra på. Att vi kan komplettera varandra. Och tack för glädjen i att kunna arbeta tillsammans. Herre, nu ber vi att ditt ord ska påverka oss. Att vi ska se vad du kan och vill göra i och genom oss människor. Amen. Andra Mosebok 31 och från vers 1 till 11. Då har Israels folk kommit till Sinai. Mose har varit uppe på Sinaiberget och talat med Gud. Folket har sett elden som brann där uppe, de har också hört Guds röst. Herren sa till Mose: "Se, jag har kallat Besalel, son till Uri, son till Hur av Judas stam. Jag har fyllt honom med Guds ande, med vishet och förstånd, med kunskap och med skicklighet i allt slags hantverk, så att han kan tänka ut konstfulla arbeten och utföra dem i guld, silver och koppar. Slipa stenar för infattning och snida i trä och utföra alla slags arbeten. Och se, jag gett honom Oholiab, Ahisamaks son av Dans stam, till medhjälpare. Åt alla era konstnärligt begåvade män har jag gett vishet i hjärtat att utföra allt som jag har gett dig befallning om. Uppenbarelsetältet, vittnesbördets ark, nådastolen på den, alla tillbehör till uppenbarelsetältet, bordet med dess tillbehör, ljusstaken av rent guld med alla dess tillbehör och rökelsealtaret, brännofferaltaret med alla dess tillbehör, karet med dess fotställning, de vävda kläderna av prästen Arons heliga kläder, hans söners prästkläder, smörjelseoljan och den väldoftande rökelsen till helgedomen. I allt ska det utföra sitt arbete så som jag har befallt dig." Mose hade varit uppe på berget och fått se bilder av tabernaklet, hur det skulle se ut när det var färdigt. Han hade blivit instruerad: "Så här ska det vara. Och ni ska göra precis som jag har visat dig." Men det var ju inte så lätt för Mose att gå ner och förklara för de här hur de skulle bära sig åt. Och så säger Gud: "Jag har utrustat två män speciellt för att kunna göra det här. Och för att undervisa andra hur de ska göra. Och så har jag gett skicklighet till alla konstförvarna män att göra det här." Att få helig ande till att arbeta med trä. Att få helig ande till att väva. Att få helig ande till att göra saker i guld. Därför att Gud ville att det skulle vara precis så som han hade tänkt. Och därför måste han ge folket helig ande, skicklighet till att utföra det här. Så att det blev som han hade tänkt. Och så sa han också till folket, för de här hantverkarna måste ju ha någonting att jobba med: "Alla får komma och bära fram allt det ni har som ni kan ge. Guld, silver, garn, ädla stenar, alltihopa." Och så kommer folket och samlar och samlar och samlar och fortsätter. Och så kommer hantverkarna och säger: "Vi har mer än som behövs. Mose, nu får säga till dem, de får inte samla in mer. Vi kan inte ta hand om det." Det fanns en glädje att få ge till Guds verk. Man ville vara med på det sätt man kunde. Och så bidrog alla på olika sätt. Och de som skulle utföra jobbet, de fick helig ande så att de förstod hur de skulle bära sig åt. Alla vi som har sett en duktig hantverkare göra det den ska kan bli imponerade att den vet precis hur den ska göra för att det ska bli bra. Andra kanske kan göra jobbet också, men det blir inte lika bra och det tar längre tid. En duktig hantverkare, han vet precis, gör jag så, då spricker det. Men gör jag så, då fungerar det. Och så är det, väver jag på det sättet, då blir det inte bra, men väver jag så, så blir det bra. Och så handlar det om erfarenhet. Men här skulle de göra någonting de aldrig hade varit med om. Och så kommer Gud och ger dem sin ande för att de ska kunna utföra det de är kallade att utföra. I Jeremia kapitel 1, vers 4-9. Herrens ord kom till mig, han sa: innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig, och innan du kom fram ur moderskötet helgade jag dig. Jag satte dig till profet för folken. Men jag svarade: o Herre Gud, jag kan inte tala, jag är för ung. Då sa Herren till mig: säg inte jag är för ung, utan gå vart jag än sänder dig och tala vad jag än befaller dig. Var inte rädd för dem, för jag är med dig för att rädda dig, säger Herren. Och Herren räckte ut sin hand och rörde vid min mun och sa till mig: se, jag lägger mina ord i din mun. När Jeremia levde på 600- och 500-talet före Kristus, i skiftet där, då skulle unga hålla tyst och lyssna på de äldre. Det är lite annorlunda än vad det kanske är idag. Erfarenheten skulle tala. Och så upptäcker Jeremia, när han får Guds kallelse: nej, det här går ju inte. Det strider mot vår kultur, det strider mot allt, och jag kan inte tala, jag är för ung. Och så säger Gud till honom: jag har utvalt dig. Innan du föddes så utvalde jag dig. Och så ska du gå dit jag sänder dig och tala det jag säger till dig. Och så ska du inte vara rädd, för jag är med dig. Det verkar ju ganska enkelt, även om det säkert inte var det. Gå dit jag sänder dig, tala det jag bjuder dig och var inte rädd. Tre befallningar på en gång, kan man säga. Och om Jeremia kände: jag är för ung, så kan vi nog ana att Moses kände när han fick sin kallelse: jag är för gammal. Han var 80 när han fick kallelsen. Och så visar det att det inte är ålder det handlar om, utan det handlar om vad Gud kallar oss till. Och så får vi alla vara med när vi alla hjälpas åt. Jona, som var både en hopplös och en framgångsrik evangelist. Hopplös, för han ville egentligen inte att det skulle bli resultat av hans predikan. Han tyckte bättre att Gud får förstöra Nineve. Men när han predikade så omvände sig Nineve. Han hade först försökt att fly, och så står det i Jona 3 kapitlet, vers 1 och 2. Herrens ord kom för andra gången till Jona. Han sa: bryt upp och bege dig till Nineve, den stora staden, och predika för den det budskap jag ger dig. Jona fick inte välja budskap, utan han skulle predika det budskap som Gud gav honom. Det var det som var uppgiften, att vara Guds profet. Inte att kan undra vad de här vill höra, för att de ska tycka att jag har ett bra budskap. Det var inte det det handlade om. Han skulle predika det budskap Gud gav honom. Och så blev det väckelse i Nineve. Folket omvände sig. I Apostlagärningarnas 9 kapitel så har Paulus, Saulus som han hette först, han har kommit till Damaskus. På vägen till Damaskus har han sett ett ljussken, och Jesus har talat till honom: jag är den du förföljer. Och så står det om lärjungen Ananias, som får kallelsen att gå till Paulus och be för honom och att han ska få sin syn tillbaka. Ananias svarade, det är från vers 13: Herre, jag har hört om många hur mycket ont den mannen har gjort mot dina heliga i Jerusalem. Och nu är han här med fullmakt från översteprästerna att gripa alla som åkallar ditt namn. Men Herren sa till honom: gå, för han är mitt utvalda redskap för att bära fram mitt namn inför hedningar och kungar och Israels barn. Och jag ska själv visa honom hur mycket han måste lida för mitt namns skull. Paulus var ett utvalt redskap, ett som Gud hade valt ut. Och så fick han möta Jesus på Damaskusvägen. Han fick sin syn tillbaka när Ananias bad för honom. Och han fick kallelsen att gå framförallt till hedningarna som hedningarnas apostel. I första Korintierbrevets 15 kapitel så skriver Paulus om uppståndelsen från de döda. Och så talar han om hur många som Jesus visade sig för när han hade uppstått från de döda. Och så från vers 8. Allra sist visade han sig också för mig som för ett ofullgånget foster. Jag är ju den minsta av apostlarna, inte värd att kallas apostel, eftersom jag har förföljt Guds församling. Men genom Guds nåd är jag vad jag är, och hans nåd mot mig har inte varit förgäves, utan jag har arbetat mer än alla de andra, fast inte jag själv, utan Guds nåd som varit med mig. När vi jämför oss med andra personer så blir det väldigt lätt, ja men den kan ju mycket mer än jag. Jag hade nog kunnat spela psalmerna pekfingervalsen så här så att ni hade hört vilken melodi det var. Men det blir helt annan musik när Stanley spelar. Helt annorlunda. Och så finns det andra som kan en massa saker som inte jag kan. Och så kan Men här skriver Paulus att han har arbetat mer än alla de andra, men inte han själv, utan Guds nåd som har varit med mig, skriver han. Om vi ser det ur det perspektivet, hur mycket klarar vi om Guds nåd är med oss? Ja, det blir helt annorlunda än när vi börjar jämföra oss med våra begåvningar gentemot andras begåvningar. När jag körde lastbilen ner till Ukraina, så han som var i samma lastbil som jag, han har varit yrkeschaufför hela livet och kört alla möjliga lastbilar och lastmaskiner och buss och allt möjligt. Och jag märkte ju, även om jag har haft busskort sedan 76 och kört buss nu i 10 år ganska frekvent, så märkte jag vilken rutin han hade på saker och ting, vad han kunde. Men jag kunde komplettera med att köra lastbilen när han satt bredvid. Ja, hade han inte suttit bredvid hade jag kunnat köra lastbilen i alla fall. Men han hade en erfarenhet jag inte hade. Och i det här gänget så kompletterade vi varandra. En som var med, han var specialist på elverk. Och andra kunde andra saker. Och så kompletterade vi varandra. Olika gåvor, men tillsammans så fungerar det. När Guds nåd får vara med oss så fungerar det. Utan Guds nåd fungerar det inte. Då klarar vi inte ens av att lägga ner den här församlingen utan Guds nåd. För det är honom vi lever, rör oss och är till. Men med Guds nåd så kan vi föra verket vidare. Nu kommer jag till den text som jag visste redan före nyår att jag skulle predika över den här dagen. Och det är från Apostlagärningarnas 6 kapitel. Ett känt ställe. Vid den tiden när antalet lärjungar växte började grekisktalande judarna klaga på att det hebreisktalande över att deras änkor blev bortglömda vid den dagliga matutdelningen. Då kallade de 12 samman alla lärjungarna och sa: det är inte bra om vi försummar Guds ord för att göra tjänst vid borden. Nej, bröder, utse 7 män bland er som har gott anseende och är fyllda med av ande och vishet, så ger vi dem den uppgiften. Själva ska vi ägna oss åt bönen och åt ordets tjänst. Alla de församlade gillade förslaget, det valde Stefanus, en man fylld av tro och den helige ande. Och dessutom Filippus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas och Nikolaus, en proselyt från Antiochia. Man förde fram dem inför apostlarna som bad och lade händerna på dem. Och Guds ord hade framgång och antalet lärjungar i Jerusalem växte kraftigt. Även en stor grupp präster började lyda tron. Församlingen växte. Och allt som växer, så finns det risker med det. Det kan växa fel och det kan växa ojämnt och det kan växa för fort och bli växtverk. Nu växte församlingen. Och då började de grekisktalande judarna klaga på det hebreisktalande över att deras änkor blev bortglömda vid den dagliga matutdelningen. Om det här var ett faktiskt problem eller det bara var en upplevelse av att det var så, det vet vi inte. Det framgår inte tydligt. Vad vi vet är att när Guds verk växer så är inte djävulen i stillhet. Och så försöker han på olika sätt att förstöra det Gud gör. Och så växte församlingen. Och så lyckas djävulen få något som skulle kunna bli en splittring mellan de grekisktalande och de hebreisktalande. Och det var matutdelningen det handlade om. Och kanske var det så att det faktiskt hade skett misstag där, eller också var det bara en känsla man hade. Men oavsett vilket så fanns det risk att det här skulle kunna leda till splittring i församlingen i Jerusalem. Därför att man upplevde olika. Då kallar de 12 samman alla lärjungar och sa: det är inte bra om vi försummar Guds ord för att göra tjänst vid borden. Vi har olika uppgifter. Om jag hade frågat Gunvor den här söndagen: kan du tänka dig att predika? Så är det möjligt att hon hade sagt nej. Och jag är oerhört glad över förmånen att få predika. När ni sen får kyrklunchen så är ni oerhört glada att det är Gunvor som står för den och inte jag. Jag hade nog kunnat fixa så ni blev mätta, men det blir inte alls samma mat. Och så tänkte lärjungarna då, att apostlarna där, att det blir nog inte så bra om vi ska sköta matutdelningen. Utan vi ska ägna oss åt ordets tjänst och åt bönen. Och så måste vi välja några andra som sköter matutdelningen. Och för att det då inte ska bli fel, utse 7 män. Och det var ju så här i det samhället, idag går det precis lika bra med kvinnor. I det samhället så handlar det om att i kulturen man hade mer förtroende för män. Och så skulle man utse 7 män bland er som har gott anseende och är fyllda av ande och vishet. Man kunde inte välja vem som helst för att göra tjänst i Guds rike. Dels så måste de ha gott anseende. Man måste ha förtroende för dem. Det går inte att sätta vem som helst till arbete i Guds rike och tro att det där ska fungera. Utan det är viktigt vad det är för personer vi väljer till olika uppgifter i Guds rike. Och vi kanske tycker att det är bra om vi har en som är duktig på matlagning eller som är bra på att sköta kyrkkaffet, och så är vi nöjda. Men vad Bibeln säger, att oavsett om du ska städa i kyrkan och ansvaret för det, du kan få andra som hjälper till, men ska du ha ansvaret för någonting i Guds rike så ska du ha den heliga ande och vishet för uppgiften du gör. Ibland har vi i valberedningar och i andra saker varit glada om vi kan pricka av: på den uppgiften har vi ett namn, den uppgiften har vi ett namn, där behöver de vara 2, så har vi 2 namn där. Och så har vi kanske inte funderat så mycket: är den här personen fylld av helig ande och vishet? Eller är vi bara glada att vi kan fylla listan med personer som ska utföra jobbet? Ibland har vi dessutom bestämt innan: de här måste vi ha. Så att vi försöker att driva verksamhet som vi av tradition har haft, även om inte någon skulle vara kallad till det. Och så liksom tvingar man på dem. När jag började som hjälpledare i en församling i Tumba som 14-åring, så var jag ett tag i söndagsskola, jag var ett tag i scoutarbete. Och jag kände mig inte riktigt hemma någonstans. När jag som 18-åring fick ta hand om blåsgruppen, så blev det lite av en livsuppgift i mitt liv. Jag har hållit på med blås sedan jag var 8-9 år. Och där har jag känt att ja, men där hör jag hemma. Så nu kan jag känna att jag lika gärna skulle sitta och spela utan att ha ledaransvar. Men det har ändå varit där jag kände att där passar jag. Det var inte så att inte de andra uppgifterna behövdes, men det var inte min uppgift. Och så kände jag att efter ett tag, nej, det var något annat jag skulle göra. Och så väljer man de här 7. Och det var inte vilka personer som helst man valde. Stefanus, och honom kan vi läsa om i kapitlen fortsatt där. Och hur han blir den första martyren, men hur han också kan redogöra för hela frälsningshistorien i de kapitlen. En man fylld av tro och helig ande. Och Filippus, som var predikare i Samaria och som fick vittna för och föra den etiopiske hovmannen till tro. Och som sen hade 4 döttrar som profeterade. En man som fungerade i församlingen men också fungerade som pappa för att fostra sina döttrar. De andra känner inte jag till. Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas och Nikolaus, en proselyt från Antiochia. Han har alltså gått över från hedendom till judendom och så hade han blivit kristen. Men man förde fram dem inför apostlarna som bad och la händerna på dem. Sen tycker jag det är intressant vers 7. Och Guds ord hade framgång och antalet lärjungar i Jerusalem växte kraftigt. Även en stor grupp präster började lyda tron. Guds ord hade framgång. Det var inte apostlarna utan det var Guds ord som hade framgång. Människor kom till tro. Även en stor grupp präster började lyda tron. Många av dem som har skadat den kristna tron genom århundraden har varit teologer. Som har börjat ifrågasätta olika saker som Bibeln säger. Långt ifrån alla har funnits många härliga teologer. Många härliga präster. Men mycket av det som har hänt som har varit negativt i kyrkan har skett genom personer som haft ledaransvar i kyrkan. Och så blir det intressant att se att även en stor grupp präster började lyda tron. Det är inte så att det är självklart för att man är präst eller pastor så är man på väg åt rätt håll. Så får vi be för varandra och korrigera varandra om det behövs. Att vi slipper ledare som leder Guds folk fel. Utan att vi får ledare som leder Guds folk rätt. Om du känner nu så här långt i predikan att ja, jag har inte den helige ande jag skulle behöva. Jag ska nog inte ställa upp i årsmötet utan jag får avsäga mig. Nej, det ska du inte göra. Har du fått församlingens förtroende till en post, så tacka Gud för att du har församlingens förtroende till den posten. Kliv inte åt sidan utan bed Gud om helig ande för den uppgift du har fått. Lukas 11:13. När Jesus har lärt sina lärjungar bönen vår fader. Så säger han, om nu ni som är onda förstår att ge goda gåvor till era barn, hur mycket mer ska då inte er far i himlen ge den helige ande åt dem som ber honom? Gud vill ge helig ande. Om du tycker att du inte räcker till i den uppgift du har, eller om du ifrågasätter, nej men jag platsar ju inte, jag har inte den helige ande på det sättet, jag kan inte ha den uppgiften. Nej men du får be om helig ande. Så att du kan fylla uppgiften. Jesus säger att Gud vill ge helig ande åt den som ber honom. Och så får vi be om helig ande för de uppgifter vi har fått. Under 3 år så var jag konfaledare på Klintagården. Och om det var andra eller tredje året, alla tre åren var det ett par uppe från Örebro-trakten någonstans. Och mannen jobbade med olika praktiska saker och kvinnan hon gick där och städade. Och om det var andra eller tredje året jag sa till henne: jag beundrar dig som kommer hit och städar här på sommaren. Och då säger hon: det är ju roligt att städa. Och det är ju härligt att det finns människor som tycker det är roligt att städa. Den känslan har jag aldrig haft. Det är möjligtvis att jag efteråt när jag har gjort det var skönt. Nu är det rent i alla fall några dagar. Men hon tyckte det var roligt att städa. Ibland har vi hört ungefär som att ju tråkigare det är, ju mer är det nog Guds vilja. Nej, Gud vill ge glädje i uppgiften. Hon kände att det var roligt att städa på Klintagården. Och i Matteus 9 och 38 så säger Jesus, han talar om att skörden är stor men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han skickar ut arbetare till sin skörd. När du börjar be om arbetare till skörden så kanske Gud skickar någon annan. Och det är helt okej. Men det kan också vara så att när du ber om arbetare till skörden så förbereder Gud dig för arbete med skörden. När vi alla hjälpas åt, verket framgång får. Tack himmelske far för att vi alla får vara med. Och tack för att du vill utrusta oss för att bättre kunna tjäna i ditt verk, i ditt rike. Tack för att du vill ge helig ande och vishet så att vi vet vad vi ska göra. Och när vi inte vet vad vi ska göra så kan du leda oss så att det ändå blir rätt det vi gör. Tack för din omsorg om oss. Och tack för att du håller ditt rike i din hand. Amen.